universumsexpert som har skapat oss människor, som känner oss till det minsta hårstrået och samtidigt håller universum mellan två fingrar. Den nåd att få tillhöra en sådan Gud, den nåd att få leva den här tiden där du och jag kan göra en skillnad, där du och jag kan gå fram och utbreda Guds rike, och där du och jag får på grund av Guds stora nåd och kärlek vara älskad precis sådana som vi är, i det paket som vi har blivit skapade till att vara. Så älskar Gud oss. Därför tycker jag, innan vi går in i Guds ord, att vi bara ger Gud och Jesus och Helige Ande en stor applåd. Egentligen skulle hela predikan kunna vara en lång applåd till Gud. Men han får ursäkta mig, ha några ord här mellan applåderna. Jag undrar, vill ni ha en sån där snäll och trevlig predikan, eller vill ni ha en radikal predikan? Okej, då skippar jag högläsning och tillägg till Daniel apokryferna och tar den andra versionen jag har tänkt. Alltså, min rubrik är... Du kan förändra din hemort. Alltså, jag tror att du och jag, en enda människa, kan göra väldigt stor skillnad där vi är, där vi går fram. För du vet ju det, om du missar predikningarna hittills, så har vi fått höra tidigare att Gud är med oss. Och det är en viss skillnad. Men jag tycker lite om det här Apostlagärningarna 17:6. Nämligen så att Paulus, han är ute och predikar på där full fart. Och så kommer han till Thessalonika. Och där är det full rulle på gång och de blir lite små nervösa där. Så säger de så här fint. Men det inte fann dem, alltså Paulus och Silas, släpade fram Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek. Betoning på skrek. Jag ska inte skrika här nu, för då måste vi be för lite extra helande här på slutet. Men det står så här. Nu är det också här. Det som har vänt upp och ner på hela världen. Alltså, jag tycker om den där statusen. Jag vet inte hur ofta du uppdaterar din Facebook-status. Du kan göra det några gånger under predikan om det blir för tråkigt. Men jag hoppas att du på något sätt skriver om dig själv, att idag får jag vara med och göra en skillnad där jag går fram. Och jag skulle fråga dig så här, till att börja med, jag vet inte varifrån ni kommer. Några av er vet jag, till exempel min fru. Hon bor med mig. Och det är stor nåd. Men jag skulle vilja fråga dig snabbt, i den ort där du bor, vad säger de icke-troende om de kristna, om dig alltså, i den stad, den kommun, den ort, metropol där du befinner dig? Vad säger de kristna om dig? Säger du, har du den här statusen? Att du den här tråkiga söndagsbesökaren som sjunger enbart mollsånger från 1824? Eller kanske ni har den här stämpeln som att ni är de här dömande, hårda typerna som inte släpper in någon, för man måste vara så helig så att inte ens Jesus själv slipper in. Jag skulle vilja fråga lite, att vad säger människorna om er just där ni bor? Och en följdfråga kan ju vara att känna människorna till att ni finns där ni bor. Gör ni något väsen av er? Inte så mycket, verkar det som. Vad skulle jag vilja ge er fyra små punkter som kanske inte är så små. Jag har fyra in för er, jag vågar inte krocka med någon copyright, så jag tog inte H, utan tog fyra i istället för fyra H. Och för den första punkten som jag skulle vilja ge till dig idag, det är investera i Gud. Första i, investera i Gud. Och min första, alltså, om vi börjar så här lätt, så är en första punkt där. Lär dig din bibel utan till. Alltså, jag känner bara just nu att ett stort ok av frustration kom över det. Men alltså för mig när jag blev frälst då för 11,5 år sedan. Vet ni vad det första jag gjorde när jag kom hem? Jag hade ingen bibel med mig till konferensen för det var inte planerat att jag skulle bli frälst där. Utan när jag kom hem, så det första jag minns det så väl, jag sprang upp till pappas bokhylla och så grävde jag fram en gammal söndagsskolsbibel som jag hade fått 1992. Alltså en naturlig reaktion i att vara kristen är att läsa bibeln. Och jag blir lite så här fundersam ibland när jag pratar med unga människor att de är ju inte så bibelkunniga alltid. Och inte är det heller. Men jag vill bli. Men jag satt som mål, när jag blev frälst, lyssna. Så satt jag som mål att jag vill lära mig Bibeln utan till. Men kan man göra så? Klart man kan. Du ska också göra så. För jag tror att om du investerar i Gud så får man alltid bra avkastning. Investerar du i Guds levande ord så kommer det avkastning in i ditt liv. För Guds ord är ju levande och verksamt. Enligt Hebreerbrevet 4:12. Alltså det levande och verksamt. Det betyder att när du läser Bibeln så gör Gud någonting i dig. Gud på något sätt bearbetar dig. Gud på något sätt talar in saker som du behöver höra. Ibland kommer unga människor fram till mig och säger, Gud säger aldrig någonting till mig. Och då frågar jag, ska jag be för dig, är du blind? För Gud har ju sagt jättemycket saker åt dig redan här. Och då brukar jag fråga de personerna, att varför ska Gud säga samma sak två gånger? Som han redan sagt till dig i hans ord. Så för det första, investera i Bibeln. Alltså man kan ju läsa Bibeln vad som helst. Jag har alltid med mig Bibeln när jag far på en av mina jobb. Och då är inte det här jobbet jag menar. Det är inte så svårt att ta Bibeln med till kyrkan. Men jag är på mitt andra jobb och mitt tredje jobb. Förlåt, min ena chef som är här mitt ibland oss. Så har man med Bibeln. För man vet aldrig när man behöver lite ord för att leva upp vardagen. Men kan man läsa Bibeln här idag? Vad ska de människorna säga om de ser mig läsa Bibeln? Men det är ju bara en bonus. Jag har en god vän Jonas. Gillar Jonas. Han kom på också här att man kan ju läsa Bibeln var som helst och när som helst. Så han jobbar ju på båten och fotograferar och har sig. För att låta han ännu vara anonym. Så han har med sig Bibeln då när han håller på och fotograferar och har lite paus där. Så lägger han med sig Bibeln. Och folk berättar till mig, folk kommer fram och frågar, är du mormon? Alltså, vad är det för status vi kristna har om folk direkt funderar om vi är mormoner om vi har fram en bibel? Är inte vi som ska läsa bibeln sådär officiellt och publikt och allt det där? Fram med din bibel i skolan. När jag blev frälst, när jag gick i trean yrkesskolan, började jag ta med min bibel till skolan. Det kan du också göra. Och på jobbet, som jag gör. Men prata med chefen först. För det andra. Jag måste se om jag har samma punkter där och här. Lär dig att skapa ett personligt böneliv. Alltså vet ni vad som hände med Paulus när han blev frälst? Det här verkar ju vara en stor okunskap rådandes i församlingen. Men låt oss läsa då, så ni inte tror att jag sprider någon villoläror här omkring mig. Så står det så här, alltså han blev ju blind då, full av åsnan och hade sig fint där i någon dammhög. Och så får han dit till Damaskus. Och så kallar Herren Jesus på en Ananias. Och säger han så här. Bege dig till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga Juda hus efter en man som heter Saulus. Och är från Taurus. Ty se, han ber. Ja, det första Paulus gjorde. Alltså han satte igång en ordentlig bön och faste period i sitt liv. Han har mött Jesus. Det naturliga för honom är att han gav gärna direkt och började be. Han började be. Och det är också lika naturligt som det att du börjar läsa Bibeln. Så när du möter Gud så börjar du be. Det bara bubblar fram överallt. Och det är lika naturligt som att gå på WC och andas. Och en kombination av de två. För är vi beroende av Gud så ber vi. Jag tror det är väldigt svårt att vara beroende av Gud om inte man ber. Jag ska ha en väldigt så här, konstig relation med min fru om jag aldrig talar med henne. Vi kom till altaret och sa vi ja, sen har vi talat med dem på snart 5 år. Eller 4 år. Alltså det är väldigt onaturligt. Och på samma sätt är det väldigt onaturligt med dig om inte varenda dag talar med Gud på ett personligt sätt. Som Andreas sa, jag kommer inte min fru om inte att sätta på en sån här sopranstämma och flyga omkring där i någon fin svärmisk status. Utan jag pratar ju som jag är. Alltså vi behöver inte bli en sån här religiösa påvar när vi pratar med Gud. Du kan vara dig själv, för det är dig själv som Gud har skapat dig att vara. Han har inte skapat dig att vara någonting annat, som vi hörde också Andreas säga. Du är unik och du ska vara unik. Och på samma naturliga sätt så ska du också be till Gud. Punkt nummer 2. Involvera dig. Där var det nog, det där är en bra punkt också. Det måste vara någon sån där version 1.3 som jag hade och det är 2 där fram. Men nu tycker jag om den heliga ande också, eller hur? Jag blir lite förstummad här nu. Jag tror att den heliga ande får ursäkta en par minuter. Vi hoppar direkt till punkt 2 ändå. Nej, nu kan jag säga något fint. Okej. Okay. Vi ska inte hitta på någonting här nu. Vi tar punkt nummer 2 ändå. Involvera dig. Alltså, andra intressanta jag tycker om Paulus när han blev kristen. Vet ni vad han gjorde? Troligen. Alltså det är värre ställt än jag trodde i den här församlingen. Alltså det Paulus börjar göra, han börjar be, han börjar predika. Men jag upptäckte någonting annat som han också gjorde. Som jag hittade i apostlärningarna som jag just var inne på. Där det står så här. För de alla tyckte inte om att Paulus predikade och hade sig. Så predikar han och har sig och så läser vi vidare den här predikan. Till stund så kommer de på att nu måste de utrota honom, judarna, i vers 29 kapitel 9. Vi tar vers 25 istället. För en natt fick jag, det som jag tycker är intressant, lyssna på det här. Nu har det ungefär gått en par veckor sedan Paulus, Saulus har blivit omvänd. Och så står det så här. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom efter muren i en korg. Alltså det är starkt i sig. Men det som jag tycker om i den här versen, det är att det står att hans lärjungar tog honom ner i korgen, full fart ner. Lutande torn i Pisa eller vad han var. Alltså, Paulus hade varit kristen några veckor. Och redan hade han lärjungar. Alltså, han var inte teologimagister. Han var farisé, det är förstås någonting ditåt. Men inte hade han varit kristen så jättelänge att han hade förstått all Jesu 12, G12 och allting som Jesus höll på med. Utan det var naturligt för honom att han blev kristen. Så började han göra lärjungar. Och det som är naturligt för Paulus ska vara naturligt för oss, tycker jag. Så när du blir kristen så automatiskt så börjar du träna människor. Tycker jag. Och jag är ju chef för konferensen så då får jag ju bestämma här och ha mig. Så det borde vara någon form av lag. Skriva på den här. Jag måste ha hjälp från högre ort. Tack pastorn. Alltså. Involvera dig. För det första, du ska älska din hemort. Jag brukar säga så här ibland när jag är ute och går för mig själv och pratar med mig själv. Jag har många olika personligheter som man sviftar på där. Så brukar jag fråga att älskar Gud den här staden? Okej, jag måste ställa om den här frågan. Jag ställer den till er då så jag kanske får någon respons. Min andra personlighet är tyst idag. Älskar Gud din hemort? Följdfrågan är, älskar du din hemort? Alltså var några decibel lägre det där. Alltså, om Gud älskar din hemort så borde du av dig själv älska din hemort. För Gud bor ju i dig. Ni har ju lite med varandra att göra. Så jag skulle säga att en bön som du behöver ha i ditt hjärta om du vill se en förändring därifrån du kommer, det är att du ska bara älska den plats där du finns och befinner dig i. Jeremia 29:7 säger att vi ska be för den plats dit, det var ju nog judarna far i egen Babylon där och var fångna. Så ska vi be för den ort där de är, så det må gå den väl. För går det väl för den, så går det väl för er. Alltså, be för, jag kommer inte på någon stor ort här i närheten, Malax. För går det väl för Malax, så går det också väl för den stora församlingen som växer fram där. Alltså, be till Gud om ett hjärta som älskar den ort där du finns. Jag älskar Vasa, jag kan säga 100% övertygelse. Och alla andra som vill ha mig någon annanstans, no chance. För jag älskar Vasa. Om inte Herren lyfter upp mig och drar iväg mig i mitt före detta skägg, så kommer jag vara här. För jag har en dröm att se Guds rike explodera i Vasa. Och jag hoppas att du, oavsett om du är ledare eller ännu större ledare, för alla ledare, så ska du be till Gud om en kärlek för den ort där du bor. För på samma sätt som det är lättare att vara gift med någon man älskar, så är det lättare att arbeta i en plats om man älskar den platsen. Och en fin bild. Alltså, jag tycker om mina ungdomar, jag har sagt det någon gång, som gör såna här konkreta saker och bara visar staden kärlek. Jag blev föll minst 2,5 tår i mitt ena öga när du systern vittnade om vad ni har varit med om idag. Det griper tag i mig väldigt mycket. Men att när man på något sätt visar genom enkla gärningar små saker som vi tycker är så banala att orkvens gör dem, så kan vi göra en väldigt stor skillnad. En av våra fina ungdomar, Sofie heter hon, vi håller alla anonyma idag, hon har blivit omnämnd en gång redan. Så hon såg en tiggare på stan. De flesta av oss, jag vet nog om vi är ärliga, när vi ser tiggare på stan, vi går förbi, likt farisén och leviten. Men vår Ia då, som jag kallar henne, som får in i affären och köper en kasse med mat och ger till denna tiggare. Små enkla saker som bevisar den ort där du finns, att du bryr dig mera än de ord du säger i en kyrka, utan du visar dig genom det liv som du lever. För det andra, du ska älska din hemförsamling. Jag hoppas att du älskar din församling där du finns. Hör några fina SIO-medlemmar som ropar och har. Annars var det lite tystare här inne, tycker jag. Alltså, du kan inte förvänta dig, tror jag, att någonting ska hända där du finns om du tar en kärlek till den lokala församlingen. Gud har genom historien alltid arbetat genom den lokala församlingen. Jag tror på den lokala församlingen. Han sa till Petrus, på dig ska jag bygga. Du är klippan och på dig ska jag bygga min församling. Han har inte ångrat de orden ännu, vad jag sett någonstans. Inte ens i Uppenbarelseboken. Han har bestämt om att Guds rike ska fungera genom den lokala församlingen. Och vad är det och det? Jo, det är du och jag. Vi är den heliga andes tempel. Inte av sten och de andra fina sakerna som finns här i byggnaden. Utan vi är levande tempel. Där du går fram, där går församlingen fram. Du är församlingen. Och därför är det så bra när vi går ut på stan. Och ibland vanligt folk, så går församlingen fram. Och jag ber att du, vi unga och vi gamla, jag är där i mitten nämligen, att vi ska få en större kärlek till församlingen. För jag på känner att det finns många av er här som inte är aktivt med i en församling. Kanske inte ens är inskriven i en församling. Jag skulle säga att det första du ska göra när du kommer hem, för att dra din pastors skosnöre tills det går av, och så säger du, jag vill komma med i församlingen och aktivera mig. Jag vill göra en skillnad på den här orten, för jag tror på den lokala församlingen. Och så blir din pastor väldigt glad. Win-win situation. Du får göra någonting och pastorn är glad. För det tredje, har stora drömmar för din ort. Alltså, jag måste ju visa små bekännelser. När jag blev frälst blev jag sur på Gud. Alltså, det är väldigt paradoxalt. Man blev ändå frälst och glad och halleluja. Men samtidigt var jag lite sur på Gud. Jag sa till Gud, varför har du satt mig i en stad med bara 60 000 invånare? Bara 60 000 som ska bli frälsta. För New York är 20 miljoner. Mexico City ännu mer. Och Indien är bara en by med hela köret. Så på en sätt, en liten frustration över att, vad finns, och sen är man en finlandssvensk. Det är ju bara 25 kvar då i Vasa. Och den frustrationen bär på mig än idag. Men jag tänkte att det lilla jag kan göra i alla fall, så gör jag. Jag börjar be till Gud att vad kan jag, lilla jag, göra med min stora teologiska CV och min andlighet som svevar minst nära Jupiter. Det vill säga jag var ett vrak och hade ingenting. Och så börjar jag be till Gud och Gud visar mig att i den här staden finns det människor som behöver hjälp. I den här staden finns det fattiga som ingen bryr sig om. Gör någonting åt dem, sa han. Jag var lite skakig och nervös och rädd. Så jag sa okej, jag gör det. Och så började jag drömma. En dröm som ännu lever idag. Och den drömmen är att eliminera fattigdomen i Finland. Är jag där ännu? Nå, inte riktigt. Men om jag inte har en dröm så är jag inte heller på väg någonstans. Då står jag på mitt ställe och väntar på att Jesus kommer tillbaka. Sen han kommer tillbaka frågar han, varför gjorde du ingenting? Så kanske jag får vänta 20 extra år under vedermödelserna. Men vi ska inte gå in på den teologin nu just. Det är en annan teologi som jag inte vill befatta mig med nu just. Men jag skulle säga att genom en enkel dröm, jag minns när jag fick den också, där sommaren, augusti 2000, när jag gick på en gata som heter Handelsesplanaden och Korsakorsomresplanaden och löven började bli lite färgade där och jag gick där och funderade, vad kan jag göra? Enkel man, jag hade inte varit frälst så jättelänge, knappt 2 år. Jag fick en dröm att jag vill göra en skillnad i den här staden. Och så fick jag den här visionen om att börja hjälpa lite de här fattiga i vår stad. Och jag räknade i morse, och ni får absolut inte ge några applåder, för inget, jag vill bara säga vad Gud kan göra. Men jag räknade i morse att 4712 människor har vi hjälpt till genom det här lilla projektet. Genom en människas liten dröm och Guds stora nåd och kärlek. Tänk vad du kan göra. Om han kunde använda mig så kan han sannoliken använda dig. Vi har en annan av våra fantastiska ungdomar som heter Gunilla. Hon bad till Gud för ett tag sedan. Gud, om du vill så får du använda mig. Och efter ett tag så börjar hennes vänner fråga henne att ska jag få komma med på möte? Att ibland frågade de henne också på de sådana tillfällen då hon inte ens var på väg på möte. Men mitt allt hade hon en stor skock med 4-5 och ett lassar efter sig. Som enträget vill att just hon ska komma med på möte. Och nu är hon känd som, jag vet, från, ska jag säga, ungdomsarbetets fåra herde. Man ser en sån här stor skock med folk som närmar sig Sion. Då vet man nu Gunilla i farten. Men det börjar med en liten bön när hon bad att Gud, om du vill så får du använda mig. Och det är egentligen det vi behöver ha. Ett villigt hjärta och en stor dröm. Nummer 3. Efter att vi har investerat i Gud och du har involverat dig så ska du också inkludera människor. Jag gillar det här när Paulus är i Aten. Han har flyttat lite tidigare från de ilskna judar. Som har raggat upp både de andra judarna och också lite ansedda kvinnor i den värsta kombinationen. Och de var på jakt efter Paulus då och skulle stena honom där. Så han flydde till Aten. Och när han kommer till Aten så möts han av massa avgudar. Och det står att han blev så upprörd i sin ande när han såg där var Mohammed och Buddha. Och kanske inte de hetsade om någonting ditåt. Och så blev han upprörd. Och lyssna nu. Vi blir väldigt lätt upprörda. Och vet ni vad vi gör? Insändare till USA-bladet och Vasa-bladet. Vi tycker inte om er. Slopa bla bla bla. Häng honom. I Jesu namn. Och så är vi bara mot hela tiden. Vi blir upprörda som Paulus blev. Men vad gör Paulus? Lyssna på det här. Kommer han dit och funderar och har er. Säger han, när jag gått omkring och sett era gudabilder. Jag säger en vers tidigare. Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Jag har gått omkring och sett era gudabilder. Jag har nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag åt er. Alltså han säger ju ingenting om att hänga de där avgudarna och rycka av svansen på Zeus. Han var inte mot, utan han vände allting och sa att jag ser att ni är religiösa. Jag ser att ni har en andlig iver. Och jag har glada nyheter åt er att jag har svaret. Att när du ser alla de här horoskopen som du vill klippa ut i tidningen och bränna upp som ett offeraltare någonstans. Så istället för att vara mot allting hela tiden, så visa istället vad du står för. För annars springer människorna ifrån dig och kommer aldrig tillbaka. Vi är så, jag vet inte varför det har blivit så. Men vi kristna är alltid så mycket mot allting. Alltså, när jag på jobb, jag har inte varit så glad där hemma, men när jag på jobb så jag skakar så här. Varenda gång står på första sidan av dagstidningen. För man bara undrar, där har vi de här, ska jag säga, Vasabladsprofeterna som ska uttrycka sin mening. Betyder ju inte att vi håller med allting, absolut inte. Men jag tror inte att vi ska vara mot, utan vi ska peka på vad vi är för, nämligen Jesus. För ingen blir frälst av att höra vad du är mot. Utan de blir frälsta när de får höra om Jesus som inte är mot, utan för. Får vi en applåd för det? För det första så ska vi älska varenda människa till Jesus. Alltså det världen idag behöver, som vi alla så många gånger vet, är att de får uppleva vår kärlek. På samma sätt som många av den här gruppen som var med Glad Påskvasa, när de delade ut de här fattiga, så visade de att de älskade de här människorna. Och en av mina livsfilosofier har varit alltid att vi ska älska varenda en till Jesus. För på samma sätt som vi har blivit älskade av Jesus, så ska vi också älska våra medmänniskor. Nummer två. Tala det språk som människorna förstår. Alltså, folk skulle tycka att jag är dum i huvudet om jag står här och predikar på ukrainska. Speciellt när jag inte bor i Ukraina eller kan ukrainska. Alltså, du kan inte, när du går och vittnar på torget då, eller din klasskompis, kan du inte gå upp och måla upp det där offerlammets blod som sköljer all människors synd hit och dit. Hur kan blod skölja någonting, funderar de. Alltså du ska kommunicera, tala tidens språk som människorna förstår. Ibland är vi så, vi vill vi inte ha någonting alls att göra med världen, så vi fattar inte alls vad världen talar om. Vi har ingen aning om vad som spelas på radion, vi har ingen aning om vad som inne för tv-serier, och jag är en av dem, för jag tycker inte om tv-serier, förlåt mig Julia. Och vi hänger inte alls med vad som händer. Vi har ingen aning om vem som vann fotbolls-VM 1956. Etc. Men när Paulus kommunicerar med atenarna tycker jag det är väldigt intressant. När han håller på där och ska predika för dem, så går han och citerar två grekiska skalder. Alltså poeter, filosofer som har levt 300 före Kristus. Alltså han kopplar samman med det språk som de talade och som de förstår. Och jag tror att när du ska kommunicera med dina vänner, så behöver du tala det språk som de fattar. Att vill, jag sa det när jag predikade en anonym församling här om veckan. Då sa jag rakt till dem att ni kan inte förvänta er att icke-troende kommer på era gudstjänster om ni sjunger segertoner bara. Alltså jag har ingenting mot segertoner. Jag har lärt mig en hel del i år när jag var med på pensionärssamlingarna. Och kunde åtminstone två före det. Men alltså, De hör ju inte på segertonen där ute. Jag vet inte om ni någon gång har varit i någon butik eller på någon nattklubb eller någon annanstans. Hör ni, han har öppnat pärleporten. Alltså ens den musikformen. Jag har inte hört den på väldigt länge i alla fall. Alltså, vill vi nå människor så måste vi tala på ett sånt sätt så de fattar vad vi säger. Och vi ska bara låta Kristus vara stötestenen. Inte sättet hur vi förmedlar honom. Jag minns när jag blev kristen, fick en del kritik för den artikeln. Så skrev en artikel, ganska kort, som hette: när Gud skapade musiken skapade han också black metal. Och det är en sån övertygelse om att Jesus älskade dem också. För mig är språket, sättet, inte så jätterelevant så länge Jesus blir förhärligad. Och om vi har lite IQ i Kristi kropp så borde vi i alla fall prata och förmedla ett budskap som är relevant för människorna utanför dessa väggar. Så tror jag. Det ska inte vara som när jag var på ett möte för en del år sedan och kom in till en kyrka. Så enda instrumentet fanns var en sån här orgel som man skulle pumpa och dra in och spaka för att få ut någon ljud. Jag bara såg skarorna dros dit av musikens kraft. Alltså funderar, gode Gud, finns du ens inom 10 mils radie när vi spelar här? Alltså vi måste ju i alla fall vara lite uppdaterade. Nu kan det hända att någon blir sur på mig, men ja, ni kan diskutera med mig när jag får hem till Herren. För det tredje, vi har varit lite in på det än. Du ska inte vara mot dem, du ska vara för dem. För en grek har blivit en grek. Och det är inte bara att säga så för Paulus som var jude. Alltså ni måste förstå det här. För en slav har blivit som en slav. Etc. För att åtminstone frälsa någon. Och så ibland så måste du krypa ut ur ditt fina bekvämlighetskomplex som du har byggt omkring dig. För att åtminstone vinna någon. Jag minns för en del år sedan när jag fick ett samtal av en vän som var ganska sjuk. Och den personen bad, kan du komma upp och köra de här 220 kilometerna för att be för mig? Och tänkte, gode Gud. Jag såg bara mitt sista euron som bara sina ihop där och for på minus. Och jag ville inte alls göra det, klockan var ganska mycket, jag var trött. Men jag tänkte, strunt i det där nu och så kör vi iväg. Och så körde jag iväg, få upp. Hälsa på den personen som var på sjukhuset, satt händerna på och bad i Jesu namn och så får jag iväg och var lite besviken för ingenting hände, trodde jag. Sen tror jag 3 eller 4 år sedan får jag ett samtal av den här personen som säger att den gången du kom dit så förändrades mitt liv. Alltså ibland så måste vi kliva ut det här som känns så tryggt och bekvämt. Komma upp ur din bänk, gå ut ur den här lokalen, uppsöka syndarna och bara ge dem Jesus. I stor frimodighet. För vi ska bli som en grek för en grek. Vi ska bli till och med som en finne för finnar. Och då pratar jag inte det som man har på sig. Utan med de här människorna utanför kyrkolokalen. Alltså vi måste ibland förändra oss. Bara för att vi vill nå lite till. Vinna någon till. För att Jesus älskar dem så jättemycket. Och om Jesus älskar dem. Så naturligtvis älskar du dem. Annars får du be till Gud lite extra ikväll. Punkt nummer 4. Inspirera människor. Alltså jag har en liten tro som jag tycker om. Som handlar om positivt ledarskap. Jag som vana efter varenda ungdomsmöte. Så går jag personligen fram till varenda som har haft någonting att göra med våra ungdomsmöten. Och tackar dem för att de har gjort så bra jobb. Jag går fram till var och en. Du kan fråga dem, kanske jag glömt någon gång och Gud förlåt mig i så fall. Men jag försöker ha det som regel i mitt liv. Att jag vill att varenda en av mina ledare, av mina ungdomar ska känna att de har i alla fall en människa som tror på dem. Och jag har sagt till dem att ni får göra vad ni vill för galna idéer så länge Jesus har i alla fall någonting med det att göra. Så jag är bakom där och hejar på er. Var en sån människa som åtminstone uppmuntrar en människa varje dag. Som vi hörde Andreas sa på förmiddagen. Uppmuntra i alla fall en. Varje dag. Det är inte så svårt, har jag märkt. Men då gör vi inte, har jag märkt. Men Andreas var så inne på det där, så jag håller mig inte längre kring det. Så vi tar nästa punkt, som är: var en som talar tro och ger människor nytt mod. Var inte den här pekfingers troende som går omkring och pekar på alla fel och brister som andra människor har. Ibland stöder jag på sådana, och de är inte alls så trevliga. De har inte tänkt bjuda på min begravning. Var en som istället hejar på, som bara talar tro. Alltså en av mina goda vänner, faktiskt, hoppas han är här, som heter Linus Lindman. Varenda gång jag träffar honom, jag går som David upphöjt i 14 därifrån av tro och glädje. För när jag sitter ner vid hans kaffebord och lyssnar på honom, så oavsett vad jag säger, så bara: yes Anders, jättebra, halleluja. Ibland borde man pröva sig något dumt och se om man ännu är med. Men det är så skönt att sådana människor i ens närhet som tror på en. Jag tror det är en av de viktigaste sakerna i mitt liv. Att när jag blev kristen, så hamnade jag ganska snabbt med människor som trodde på mig. Så när jag berättade mina, som jag tyckte det var knasiga idéer, om att jag har en dröm om att ha en församling på 25 000. Jag ska predika för 1 miljon och sådär som vi alla gör. Och så han mötte inte mig med otro. Och sa: nej man, lugna ner dig lite nu. Och han sa: yes Anders, kör hårt. Jag tror på dig. Klart du ska göra det där, och 25 000 är väldigt lite. Du måste nog utöka. Och så ha en sån attityd, så som du vill bli bemött. Bemöt dina medmänniskor. Tala in tro i deras liv. Så kommer du att se fantastiska saker hända. Beslut dig för nummer 3. Att alltid tala gott. Alltså, jag önskar att vi kristna i Finland ska vara sådana positiva varelser som går fram och på något sätt sprider en positiv anda. Och så är det en sak som är absolut säker. Jag vet inte hur det är i Nyland. När man läser Vasabladet online, så är det en sak som är absolut säker oavsett artikel. Och det är att det är negativa kommentarer. Finland har vunnit OS-guld. Nu måste jag säkert dopa det. Det är fred i världen. Nu startar nog krig snart. Alltså, man är helt... Om man vill på något sätt, om man har för bra humör, så är en säker källa att läsa Vasabladets kommentarer. För det var full fart nedåt i stuprännan med allt humör. Men vi ska inte vara såna, utan vi kan besluta oss för att tala gott var vi än går fram. Och för det fjärde och sista och bästa: var frimodig. Och sen historien jag berättade för mig, jag tycker om den här historien då. Det var för en del år sedan faktiskt, så var vi i bön och vi ska ha någon evangelisationssatsning här i kyrkan. Och så när vi ber, så upplever jag att Gud säger till mig att gå runt kyrkan och så ber du i den heliga ande högt 7 varv. Halleluja. Ja, jag var mitt på dagen och rusning vid min man, och dagbarnen var utanför också. Och så, och när, om Gud säger, så har jag på något sätt förstått, vi kör hårt. Så jag bara, jobbar i det byrå. Och sen på 5:e varvet så kommer ett litet barn, frimodigare än jag, och rycker tag i mitt ena byxben och frågar: vad håller du på med? Det var en snabb, så där, ska säga, teologisk utläggning där om heligandes kraft i bönen. Men alltså, jag har märkt att jag aldrig mått dåligt av att vara frimodig i min tro. Jag har inte sett några många negativa resultat när jag är frimodig i min tro. När man går fram och ber till Gud: Herre, använd mig idag. Sen kommer mitt allt någon främmande människa fram och frågar någonting om tron, och man blir lite så nervös. Men ändå får man dela evangeliet. Jag har aldrig märkt att när jag är frimodig i min tro, att det ska ha gjort mig någon sämre kristen. Jag har inte heller märkt att Gud blir arg på mig när jag är frimodig i min tro. Utan det har märkt att min frimodighet, som Hebreerbrevet 10:35 säger, den ger stor lön. Ibland så blir vi lite stela med åldern. Att vi inte på något sätt känner den här ungdomliga given, och det är ingen lag på det. Men den här känslan inom oss att vi egentligen skulle vilja vara fram nu med alla dessa fantastiska ungdomar som hoppar upp och ner under lovsången. Att jag skulle också vilja vara där. Men nu har nog blivit lite för gammal för det där. Alltså min vision är att jag ska skaffa en studsande rullator när jag är gammal. Och ge hjärnet för Jesus. Om inte de har uppfunnit en sån så får jag ge någon. Får min Mikael Kanto hit på en. Kan vi hoppa där i takt. Men alltså, jag undrar ibland vad det är för tjafs med oss. Att vi ska bli så väldigt, väldigt religiösa med allt. När vi blir lite äldre. Och då får man inte längre ha den ungdomliga given i sig. Men då ska man sitta fint där och ha kammat hår om fyra olika håll och läsa högt ur Bibeln. Amen. Nu är det säkert väldigt fint och vackert. Men jag tror att du kan tappa en del av den frimodighet som Gud vill att du ska leva i. Om du låter religionen ta över dig. De här systemen som jag implanterade i våra liv. Där vi måste bete oss på ett sånt sätt. Och vi ska vara på ett annat sätt. Gud vill att du ska leva i den frihet. Enligt Galaterbrevet 5:13. Vi kallar det att leva i frihet. Allihop av oss. Och jag har en historia här ännu. Den är så bra så att jag skriver av den helt och hållet. Så som jag fick den. Som handlar om frimodighet. Jag försöker översätta viss dialekt till mer förståeligt språk. Jag har haft, så här skriver en som heter Jennifer. Okänd typ. Jag har sedan nian haft en dröm att jag ska få stå upp i klassrummet och be för mina klasskamrater och välsigna dem. En bra start. Mm. För ett par veckor sedan hade jag varit sjuk och hemma från skolan. Mina kompisar berättade då att ämnet tungotal hade berörts för religionstimmen. Hände sånt ännu. Och min klasskamrat hade genast gett till känna att Jennifer talade tungor. Maj berättade det här åt mig nästa dag i skolan när jag kom dit. Hon sa att jag säkert skulle bli tillfrågad att jag skulle visa hur det går till. Nej men vad roligt, svarade jag. Sedan sprang jag iväg och låste in mig på väsen och hyperventilerade och ropade Gud i ångest. Hela jag ropar nej, förutom en pytteliten röst som ropar halleluja ur någon dammig vrå ur mitt hjärta. Sen bad jag Gud om nåden att jag inte skulle fega ur eller spy, så gick jag in på religionstimmen. Sen, alltså det är bra grejer det här. Ska jag komplettera Bibeln någonstans. Sen när jag blev tillfrågad så berättade jag om vad tungotalet betyder för mig. Och jag förklarade vad tungotal, tar lite dialekt för känslan in, FNA. Svara på frågor och så vidare. Alltså det är så bra. Då undrar någon hur jag gör om jag vill be i tungor. Och på svenska, frågetecken. Ber då först i tungor och sen på svenska, eller vad då? Den lilla rösten som inte var så liten längre påminde mig om min dröm jag hade haft. Då sa jag att jag kan visa hur det går till. Jag kan be på svenska också, sa jag. Jag ställde mig upp, halleluja, alltså det sa jag. Bad högt en kort välsignande bön med inslag av tungotal. Och nu kommer det som jag tycker är så bra om. Så som jag brukar be. Amen. Alla var helt tysta. Mm. Ah, älskar de här frimodiga människorna. Vi har två andra frimodiga töser också. Ibland måste man vara lite finurlig när man predikar. Så de beslöt sig en dag här för en tid sedan bara att de ställer sig i kö. I en av de här krogarna här i stan. Det var en stor folksamling utanför. Så ställer de sig i kön. Och så låtsas den ena att hon inte är frälst. Och den andra är frälst och ska vittna för den andra med lite extra hög röst. Och ledde till att en folkskara på en större mängd fick höra ett 10-minuters evangelie. Alltså man måste vara lite smart ibland för att nå fram. Tycker om det frimodiga. Halleluja. Men det som jag skulle vilja visa kort och gott ikväll. att samma frimodighet som de här fantastiska ungdomarna har i sig. Och den kärleken de har för människorna, den har du också i dig. Det som du ibland bara behöver göra, det är att ta ett modigt beslut och besluta dig för att göra det helt enkelt. Halleluja, syster. Bra att man i alla fall en entusiastisk mötesbesökare. För jag önskar och ser att när du kommer hem från den här konferensen och du har lite längre än mina 300 meter hem, så ska du ha drömmar med dig för den platsen där du bor. Dröm om att du ska ha det bästa ungdomsarbete i hela Finland. Den drömmen har jag, så vi kan tävla med varann. Och så drömmer de kanske att du vill hjälpa de fattiga i din stad. Men alltså, ingenting kommer att hända förrän du gör någonting. Det är ju bara så. Och ska inte Mose vifta på dem sin stav, så skulle vattnet ännu vara kvar idag. Men han viftade med sin stav och slog hade sig, så delar havet sig 1 miljon plus kvinnor och barn traskar igenom där. Ibland måste vi göra saker för att Gud ska kunna använda oss. För när vi gör så visar vi, så säger vi till Gud, använd mig. Vi visar det genom sättet vi gör, att vi vill att Gud ska använda just mig. Och jag har en tro för att Gud vill faktiskt använda alla av oss. Och jag är så välsignat att ha med Jesus att göra. Jag har bett för er och för de här mötena. Så jag har bett för att vi ska faktiskt ta en stund. Jag vill idag se Gud göra lite mirakler. Jag har upplevt en helig ande att Gud kommer att göra lite mirakler här och där i ditt liv. Där Gud kan resa upp dig, hela dig, upprätta dig, frälsa dig och allt annat som han vill göra. Och en par veckor sedan så kom en kille fram hit på förbön. Och han sa det, han tog, jag minns inte om det var 5, 6, 7 eller 8 olika mediciner som han tog för sitt öga. Och när jag bad där så upplevde jag från Gud att det finns här som har någon infektion i ditt öga. Och han traskade fram dit och la händerna på honom och bad i Jesu namn. Sen sa han veckan efter att nu har någonting hänt. För att han inte behövt använda de här medicinerna på en vecka. Och det är ingenting konstigt med det, utan vi måste bara tro på Jesus. Det är inte vi som gör det, utan det är Jesus som gör det. Men ibland måste vi tro på att Jesus gör det. Så jag skulle vilja idag be för dig. Jag har mycket saker jag skulle be för, men då är vi nog här ännu 2 dygn. Utan jag skulle egentligen utmana dig idag att ta ditt liv med Jesus på allvar. Jag skulle också vilja, kan vi få upp keyboardisten. Be på något sätt konkret att du ska få kärlek i ditt liv för din hemort. Och du ska få drömma för din hemort. Älska din hemort. Så att Gud kan använda dig. För jag tror inte att han kommer använda dig förrän du har kärleken till din ort, din församling och människorna som finns där. Men låt oss bara böja våra huvuden och blunda och ha oss och se fina ut. Så be vi till Gud att han ska få göra sitt. Får han leda oss, det är bättre än att jag leder. Så det är bättre att Gud leder. Jesus. Jag tackar dig Jesus, Herre, för alla dessa fantastiska redskap som du har kallat. Jag tackar dig Gud, Herre, för alla dessa som du har dött för, uppstått för, lever för, ber för.